det här med ångest. Mår alla dåligt? Måste man älska sin kropp? Finns det någon väg ut? Vad ska man göra?
Lövträning!
En orgasm om dagen!
Ja, pulla mera!
Yoga och det där mindfulness.
Tacksamhetsdagbok.
Växtbaserad kost då.
Och dricka mycket vatten.
Välkomna till Lyckoreceptet.
Hej och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Lyckoreceptet. En podcast om
välmående, kost och träning med mig Sandra och
mig Jacqueline.
Ja, för idag är vi fullt hus igen. Måste faktiskt säga att jag tycker att det är väldigt kul att vi bara gör våran grej med podden. Att den får vara lite, ibland är det du och jag, ibland är det gäster, ibland är det bara jag. Liksom så här one man show eller one woman show.
Mm, precis.
Vi fick faktiskt en bra respons på det frågeavsnittet.
Ja, verkligen.
Det var väldigt kul. För att man vet ju aldrig riktigt hur det blir när det är liksom första gången man gör ett sånt.
Nej, jag vet inte hur jag hade klarat det där själv. Alltså. Jag tror inte jag hade fått jättemycket sagt. Vet inte hur jag skulle börja. Liksom.
Nej.
Så det gjorde du jättebra. Och jag tyckte avsnittet var superbra.
Mm, vad kul.
Så att det ska du ha.
Mm. Och jag hoppas att det var fler som uppskattade det där ute. För att,
det är det för att många har hört av sig till mig. Och sagt att vilket bra avsnitt när du inte var med själv. Nej, men som har sagt att det var väldigt bra avsnitt.
Ja, ah, vad kul.
Mm.
Men idag är vi två.
Det är vi.
Ja, och idag ska vi prata om
psykisk ohälsa i relationer.
Precis, för det har vi ju fått önskemål. Vi har frågat ut på vår Instagram vad det är ni vill att vi ska prata mer om.
Mm.
Och det var ganska många där det kommer till typ så här vänskap och relationer.
Ja,
och,
men mycket relationer.
Ja, och en specifik där det var då psykisk ohälsa plus relationer.
Mm.
Så det ska vi gå in på idag.
Precis, och vi båda har ju erfarenhet av psykisk ohälsa i relationer.
Ja, psykisk både, ohälsa och relationer.
Ja, men precis.
Och både bra och dåliga sätt på att göra det.
Mm.
Mestadels bra, måste jag ändå säga.
Med facit i hand. Så ja, det kan jag väl tycka.
Ja, när man ser tillbaka på våran tid ihop. Alltså
ja.
Så.
Ja, gud ja.
Och med den kunskapen som vi har idag så kommer ni få superbra råd att ta med er.
Mm.
Så att ni kan hitta balansen däremellan. För det kan ju vara lite svårt det där att både alltså om man mår dåligt och kanske på ett djupare plan i form av psykisk ohälsa, depression eller liknande, då kan det vara jättesvårt att balansera det här både med vänskapsrelationer eller kanske till och med kärleksrelation och hur man går tillväga liksom och hur är man en vän till en sån person.
Exakt.
Och vi kan ju börja med hur det var att vara vän med mig. Jag mådde dåligt, tänker jag.
Ja.
För när började du märka kanske att jag inte mådde så bra?
Nu skrattar jag, men det roliga är så här. Jag ser inte så här, nu mår hon dåligt.
Nej.
Utan det är lite så här flytande. Men du är sån person. Ja. Mm. Du är lite så där. Alltså, man kan ju se dagar, för du har dina så här tillfällen när man bara så här, okej, nu ska jag bara så här backa från Sandra lite. Nu behöver hon, nu, alltså man märker att du kommer snäpa liksom,
ja.
Om man inte passar sig lite. Och sen är du är väldigt så här, ja men jätteglad eller ganska låg.
Mm.
Det har vi pratat om innan. Men det här, alltså när du mår dåligt på riktigt, om man ska säga så. Där är det liksom, det kan man typ inte märka förrän du säger det.
Precis.
Och det är ju det som är det svåra med psykisk ohälsa. Att det är inte sån typ PMS eller så. Utan det är någonting man kan dölja så jäkla bra. Och man kan tro att en person är så lycklig, så happy och att livet bara flyter på. Men sen så är det inte alls så. För att när man mår så dåligt så måste man på något sätt för att typ överleva låtsas som att allt är bra. På något sätt.
Precis.
Så att jag...
Det var en kuggfråga.
Ja, det var det va?
Nej, men precis som du säger. Alltså det är helt rätt eller ett jättebra input. Mm. För att när jag mår dåligt generellt, liksom, när alltså hela veckor är, flera veckor, månader är liksom nedstämda, mm. så går man ju in i någon slags roll för att ha, alltså, bara överleva.
Mm.
Där man utåt sett på jobb eller relationer, alltså då använder man ju all sin energi för att verka normal.
Exakt.
Och sen när man kommer hem, det är ju då det kommer över en och man antingen bara är jätteupprörd och ledsen och får panikångest, eller som man, eller som jag, bara sover. Alltså sover väldigt länge liksom.
Mm.
Är alltid trött tills jag går utanför dörren och möter någon liksom. Precis.
Men det är där det också är svårt att veta själv när man mår dåligt också. För det kan ta väldigt lång tid innan man förstår att nej men gud, jag mår kanske inte så bra. För att man har så mycket bortförklaringar att nej men det är för att jag har mycket på jobbet, eller nej men det är för att jag har PMS just nu, eller det är för att det är vinter. Alltså det är alltid någonting man har som bortförklaring. Så att det kan ta väldigt lång tid innan man själv förstår att så här, fast så här, nej, så ska man ska inte må så.
Mm. Så det kan ju vara en sån simpel grej. Alltså när man börjar känna av att ens vän eller partner inte beter sig exakt likadant.
Mm.
Att man kanske börjar avvika. Det kan vara att man börjar avvika och är jätteglad och är jätteextrovert. Och man vill alltså så att man vill synas och höras och göra saker och gå ut och festa och dricka alkohol.
Mm.
Det kan vara en grej om det avviker från ett tidigare beteende.
Mm.
På samma sätt som om ett beteende avviker åt andra hållet. Att man blir mer tillbakadragen, att man ställer in saker i sista minuten, att man inte är med eller vill vara med på samma sätt, eller att man kanske zonar ut mer än vad man gjort innan. Liksom.
Mm.
Så mycket handlar ju om att se hur betedde sig personen innan och hur beter den sig idag.
Precis.
Det är väl egentligen där man kan urskilja vad som, eller om det är någonting som är annorlunda.
Ja, men sen är det ju också det svåra där att vissa kan man ju märka lite mer på. Alltså med avvikande. Alltså att man gör andra grejer än vad man brukar göra. Mm. Men sen så är det ju också många där de beter sig exakt likadant. Utåt sett. Att allt ser likadant ut och man märker inte någon skillnad överhuvudtaget. Och det är där jag tycker att man som vän eller partner, att man ska få in, alltså en gång i veckan eller vad som passar en själv, där man alltså sitter ner och bara kanske pratar och är lite så här
viktigt.
Ja, men alltså hur mår du på riktigt?
Ja, inte bara så här, ah, hur mår du? Allt bra? Vad har du gjort? Där. Och så att man bara säger, ah, men allt är bra, det rullar på. Där ska man bara så här, okej, vad är det som rullar på? Vad är det som alltså så här, att man gräver lite djupare.
Mm.
Ofta så måste man ju fråga en person tre omgångar för att faktiskt komma till botten vad det är som faktiskt en person har på hjärtat, eller vad man ska säga, eller vad som är huvudproblemet eller sådär. Oftast kan man ju bara säga att så här, någonting händer, ja men jag är arg och frustrerad, ja men varför då? För att det var mycket trafik, ja men varför då? För att min partner gjorde så här. Varför då? Ja, för att, och det gjorde att jag kände mig sviken och ledsen. Ja, men då är personen sviken och ledsen men uttrycker sig argt mot dig eller mot någon annan. Liksom.
Mm.
Och på samma sätt med måendet. Liksom. Så här, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Okej, vad där är det? Att man frågar
ja, eller ja, men fråga samma sak. För att oftast är det ju alltid så här att vi är så vana att alltid svara så här, ja men jag mår bra. Det är alltid så här, när man kommer in i ett rum, ah, hej, allt bra, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det är ju det vanliga. Alltså det säger, man bara säger det utan att tänka efter. Man tänker ju inte ens hur man mår.
Men vi har blivit lite så här amerikaniserade. Mm. Så här, how you doing? Good. How you doing? Hello. How
are blivit you? Blivit en så här hälsningsfras. Och det är så lätt att göra när man kommer hem till sin partner också. Att bara så här, aj, hur mår du? Är det bra? Alltså så. Men att man ställer den igen då. Att så här, ja men hur mår du?
Mm. Det är, förlåt, men jag hatar att min pojkvän gör det.
Ja, men det hjälper, för det gör ju verkligen. Ja.
Han frågar allt. Alltså, jag kan bli sur. Jag bara, du frågar alltid hur jag mår och hur min dag har varit.
Mm.
Alltså jag blir sur typ. Alltså det är så här, är du nyfiken? Vad vill du veta? Alltså så här. Men det blir ju typ att jag helt plötsligt går in på, eller säger någonting mer. Mm. Och så pratar man om det. För att man vill ju alltid ha svar, eller ge svar på tal, om någon frågar någonting.
Mm.
Så att det blir alltid att man säger någonting till, och helt plötsligt så märker man att okej, det var nog därför typ.
Och man kan också, jag själv kan märka en väldigt stor skillnad på när man gör den här hälsningsfrasen, hej hur mår du? Eller när man faktiskt, alltså kollar någon i ögonen och man märker att så här, den personen ser att jag mår dåligt. Och den personen frågar, du, hur mår du? Och man bara bryter ihop och börjar gråta.
Men alltså.
Den första personen kan man bara säga, bra, typ. Och så här, hej, typ. Alltså, ha den. Mm. Men när någon verkligen tar tag i en eller verkligen kommer fram eller ser en djupt i ögonen och verkligen ställer frågan genuint, hur mår du? Där är det jättelätt att bara så här, nej, det väljer över.
Hur mår du egentligen?
Egentligen.
Man bara...
Jag menar alltså, så många gånger jag har brutit ihop när man har fått den frågan. Det är så här, om någon bara frågar mig hur jag mår nu, då kommer jag verkligen bara bryta ihop. Så att,
men,
det är ju bra att man gör det och att man har en sån då en gång i veckan med sin vän, med sin partner för att så här, checka läget lite och verkligen sätta sig ner, att man inte gör det i farten som vi alltid gör, utan sätt dig ner, ha en så här stund en gång i veckan då, som jag tycker låter väldigt bra, där du faktiskt pratar med din partner.
Och jag menar, det var ju såna, alltså, sån stund man säger, som gjorde att du fick faktiskt reda på att jag inte mådde så bra. Alltså så. Där jag verkligen så här, nej men nu funkar det inte riktigt. Det var ju egentligen typ när jag blev sjukskriven. Så du bara, vänta lite, vadå? Var du blivit sjukskriven för? Ja,
precis.
Men vad gjorde du då för att hjälpa mig som vän?
Alltså eftersom jag har erfarenhet själv, så har jag tagit till egna medel som typ healing, som hjälpte mig väldigt mycket. Så det som jag som vän kunde göra var att försöka hitta de här grejerna till dig. Eller att det här har funkat på mig, så att jag ser om det kan funka för dig. Och bara komma med lite alternativ. För oftast är det ju svårt när man mår dåligt själv att ta tag i grejer. Att själv söka runt och bara, vad kan hjälpa mig? Och där kan det vara skönt att bara få det serverat på något sätt. Att, att någon bara kommer där, så här, den här personen, den här dagen, den här tiden, går dit.
Precis.
Och så ser de om det hjälper. Liksom. Och sen behöver du inte alltid hjälpa. Det gjorde du tyckte inte att det var någonting för dig.
Nej.
Men
bara det här att du så här, hjälpte mig med någonting och gav mig, vad ska man säga, en potentiell lösning. Alltså en sak, en handling som faktiskt skulle kunna hjälpa. Det gjorde ju typ att så här, man fylldes med hopp. Och bara det är ju en grej i rätt riktning.
Precis.
Alltså så. Sen så, som sagt, det var inte någonting som passade mig. Just för att jag hade inte problem att komma ner i varv. Eller och kände inte att jag var mottaglig på det sättet.
Nej.
Men precis som du säger, konkreta tips. Konkreta sätt att hjälpa. Alltså fysiskt hjälpa. Att ringa de här samtalen till vårdcentraler eller till psykolog, antipsykologer, eller gör the heavy lifting typ. Alltså.
Eller så att ta ut personen på grejer. Alltså så här, nu går vi ut på en promenad i skogen. Bara en sån grej, för det kommer inte personen orka göra själv.
Nej.
Och att man hela tiden, att man ger personen lite så här riktningar. Att nu gör vi det här. Nu, så.
Och inte fråga vad personen, nu på gott och ont här nu då. Men inte fråga personen vad den vill göra. Både ja och nej på denna då. Men just i sådana här konkreta grejer som du säger här nu, att man inte ska säga, men vad vill du göra? Vill du ta en fika? Vill du gå i skogen? Vill du? Men det är bara så här, nej, jag orkar ingenting. Alltså jag orkar inte ens ta ett beslut. Jag orkar inte välja. Det är då du ska bara typ så här, vi ska äta frukost där. Jag kommer att hämta dig med bilen. Vi kör dit. Vi ska till skogen. Jag kommer hem till dig. Och så går vi ihop. Ta spårvagnen ihop. Alla sådana. Alltså gör allting så enkelt som möjligt, så att man inte behöver planera eller tänka själv. Sen givetvis ska man ju fråga, vad kan jag göra för dig? För vissa är det ju typ så här, jag behöver bara någonting annat. Mm. Egentligen man kanske vet vad man behöver. Mm. Men så första frågan kan ju vara så här, men vad behöver du? Mm. Men känner man av att den här personen, nej men någonting behöver, alltså den här personen, även om den kanske inte tror eller vill det själv, en promenad gör ju en alltid gott. Liksom. Mm,
precis, exakt.
Nu fanns ju du där för mig i detta. Och sen hade jag ett otroligt bra kontaktnät i form av min familj. Som hjälpte mig med just det här att ringa jobbiga samtal. Men om man inte har det och om man som vän, jag menar du behövde ju inte ta hela lasset med mig. För jag menar, det kan ju vara ganska dränerande att ha en vän som går igenom en period med psykisk ohälsa.
Mm.
När är gränsen nådd? Eller när, vad tycker du? Alltså hur mycket ska man hjälpa? Hur mycket?
Mm, alltså jag tycker det beror på lite. För alltså man måste ju också, som vi pratat om innan, att man är ju själv sin bästa vän och huvudroll i sitt liv. Och man måste ta hand om sig själv innan man kan ta hand om någon annan. Och är det så att man är i en vänskapsrelation eller med en partner som har psykisk ohälsa, där man bara känner att så här, jag har försökt att hjälpa den här personen med mina medel och jag har försökt få ut personen på promenader eller psykologer, healing, alltså vad man än, man har försökt allt. Ja, och man känner att så här, men det går inte, alltså personen är inte mottaglig. Där känner väl jag att man måste börja tänka på sig själv så att man inte själv dras ner till psykisk ohälsa.
Det är jättelätt att bli typ medberoende.
Faktiskt. Och det är jättehemskt att sitta och säga att så här, att typ bryta kontakten med någon som mår dåligt. Alltså det typ känns jättekonstigt att säga.
Ja.
Men jag tror att man känner när den gränsen är nådd.
Mm.
Och beroende på vad det är för person så kanske det tar längre tid innan den gränsen är nådd. Och för andra kanske det inte krävs så mycket innan man känner så här, nej, men nu går inte det här. Så det beror på vad man har för relation till den personen.
Ja,
hur nära man är.
Och då lämnar man ju den vid att så här, jag har hjälpt den få en kontakt till vård, typ till en psykolog, till någonting. Alltså så här, man lämnar ju inte bara personen och direkt bara, jag mår dåligt. Nej gud vad du är tråkig, då vill inte jag vara med dig.
Nej,
utan det är så här, man har kanske lämnat personen på sätt och vis vidare till psykiatri eller liknande.
Mm.
För att kunna bli bättre.
Mm. Och jag tror att en bra grej är också att säga till personen att jag älskar dig otroligt mycket. Eller jag tycker om dig supermycket som vän. Men vi ses på andra sidan. Eller så.
Nej men gud, vad hemskt.
Nej, inte andra sidan. Nej. Inte så här. Nej. Nu tänkte jag. Oh my god.
Fy fan vad hemskt.
Vi ses.
Tänk om du hade sagt det till mig. Jag hade bara, okej, men alltså.
Ha det gött.
Ja, det är bra. Vi ses då.
Nej. Det jag menar, det var inte det.
Nej.
Utan att så här, vi ses när du mår bra igen. Alltså typ lite den här att när du har själv velat hjälpa dig själv. Lika mycket som jag vill hjälpa dig. Då kommer jag finnas där för dig igen. Att man kan liksom ge personen en så här.
Och typ att säga, jag är här men jag kan inte bära dig.
Nej men precis, så att så här, jag finns jättegärna här för dig när du själv är liksom din egna vän.
Mm.
Och man känner att så här, det går inte på ett annat sätt.
Mm.
Jag vet inte, ge den personen lite sådär.
Mm.
Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt för att jag har inte själv liksom lämnat en relation på grund av psykisk ohälsa.
Nej.
Utan det har ju varit av andra skäl att man har liksom, att det har varit negativ energi.
Mm.
Men så att jag har liksom ingen erfarenhet kring det.
Jag har ju erfarenhet av att lämna en person som jag har dejtat.
Ja.
Som har haft psykisk ohälsa.
Ja.
Och
hur var det, var liksom?
Alltså, för det första så tror jag egentligen, ja, det är alltid dubbelt, men jag tror på ett sätt att det är lättare att lämna en relation. Alltså en kärleksrelation där psykisk ohälsa är problemet. Då kan man liksom så här, vi var inte bra för varandra. Jag kan inte hjälpa honom eller henne då.
Mm.
Med det. Men jag tror att man lämnar det snabbare än vad man lämnar en vänskapsrelation.
Mm.
För ofta kanske man har haft vänskapsrelationen längre.
Mm.
Eller lite det här som att man gör mer sällan slut med en tjejkompis.
Exakt.
Än vad man gör slut med en pojkvän. Och jag tror att det är lite samma sak där. För att jag var ganska, ja men vad ska man säga, snabb på att ta det här avståndet lite.
Mm.
När vi började dejta så tänkte jag att först det här var nog ingen big deal liksom. Men när jag började känna att det var lite mer, kanske bakom kulissen där. För man, det här är en person som jag aldrig träffat innan. Jag vet inte hur personen har varit innan och hur den är idag.
Mm.
Så jag har inget att jämföra med. Men jag kände att det var någonting bakom kulisserna. Och att personen inte mådde så bra. Vilket gjorde att jag ganska snabbt inte blev så känslomässigt involverad.
Mm.
Men vi hade väldigt kul ihop. Eller alltså det var, ja, vi klickade bra. Så det svåra var ju att, men, vad ska man säga, hålla den balansen. Och sen också att när personen i sig då börjar tycka om mig, att helt plötsligt hamnar man i en balans där så här, gud, jag kan inte lämna, för helt plötsligt så blev jag den enda personen för den här personen. Och lämnar jag nu så kommer det vara ännu mindre för den här personen att hålla kvar vid i livet. Så det, och den skulden är ju otroligt påfrestande för en själv, att känna att så här, gud, jag vill inte vara så involverad i detta, eller jag kanske vill, alltså, till och med avsluta detta, men jag vet inte riktigt hur. Hur ska man säga det, och hur kommer det landa hos den personen? För det handlar ju om, alltså, att så här, självmordshistoria liksom. Och det vill man ju inte vara bidragande till på något vis heller.
Nej.
Men sen igen, jag kände ju att så här, det här drar ner mig. Så att ja, det är jättesvårt.
Det är verkligen jättesvårt. Jag vet inte om det finns något rätt i liksom hur man ska göra, eller något svar liksom.
Nej, jag tror på att så här, har man hittat, alltså fått personen att hitta hjälp någon annanstans, alltså vid, alltså till en vårdcentral, eller på något sätt lämnat vidare personen, eller gett personen något mer.
Man har
mer
försökt så gott man kan liksom. Man har verkligen försökt hjälpa personen. Och det har inte gått, och då kan man inte göra mer, och man kan inte dra ner sig själv också.
Nej.
Så att det är skitsvårt.
Ja.
Jag vet inte vad man ska säga mer om det liksom.
Nej, men jag tänker typ så här, om man går in på det, på tal om relationer och sådär. Ofta så är det ju många som går in i relationer och faktiskt vill hjälpa. Alltså många relationer skapas för att man båda kanske saknar någonting. Och jag vet, kanske i ditt fall.
Ja,
om vi går in, byter det spår till dig nu.
Jajamensan.
Så har ju du kanske gått in i relationer ibland där personen, jag säger det, killen då, har varit lite vilsen i livet. Och saknat riktning. Varpå du har saknat något form av kanske bekräftelse eller syfte också. Inte riktning, för du har ändå haft bra riktning.
Ja.
Alltså så här, och koll på ditt liv. Men syfte, alltså att känna sig behövd.
Precis.
Och gått in i relationen med den ingången. Och då har ju det blivit så här perfect match. Och man har blivit jättekär och typ sådär. Men vad är din erfarenhet av sådana relationer?
Ja, alltså, jag har ju, jag vet inte, jag har ju märkt att, som du säger, att jag har haft mer problem själv. Alltså, alla har ju problem att ta tag i liksom. Men jag har väl inte riktigt förstått att jag har det. Utan alltid tänkt att så här, gud, det är så många som behöver min hjälp. Dessa killar.
Nej, och men, vänner. Och,
ja,
jag får dra hela lasset.
Ja, men alltså att det är typ att det här att man vill känna sig behövd och att man har ett syfte.
Det vill vi ju alla.
Ja, och då är det också så lätt att när man kan hjälpa någon annan så behöver man inte gå in i sig själv och känna efter vad jag behöver hjälp med. Utan det är som att man har bara skjutit det fram hela tiden att så här, ah, men vad bra, nu har jag någon annan att fokusera på, så slipper jag ta tag i mig själv. Mm.
Eller bara, gud, den här personen är så vilse. Alltså man jämför sig med sig precis, själv. Bara, jag har ju koll på allt, den här personen däremot.
Ja, men exakt. Och på något skevt sätt så blir man lite så här nöjd med sig själv. Det låter jättefel. Mm. Men när man ser då i en relation att så här, ah, men den här, han, oj, han behöver hjälp med det här och det kan jag ge honom.
Mm.
Och så blir man så här tillfredsställd på något konstigt sätt.
Mm.
Gud, det här låter så hemskt.
Nej, men alltså det är många som har den här att jag ska fixa någon.
Ja.
Och att den här personen ska ändra sig för mig.
Ja, och grejen är ju att i det så handlar inte det om att egentligen hjälpa den andra personen. Det är ju, handlar ju om att man får så jäkla mycket bekräftat själv.
Mm.
Det är ju där det ligger, att det är inte alltid för att man vill vara den här. Alltså, inte, man gör det inte för den andra skull egentligen. Nej. Jag tror att det är, man får så mycket bekräftat.
Ja, och för jag tänker att alltid när man pratar om det här, att så här, och ofta typ så här, tjejer, gå inte in i en relation med en kille och tro att du kan ändra honom.
Mm.
Gör inte det. Alltså, typ så här, ofta pratar man ju om det. Mm. Att typ så här, killen kommer aldrig ändra på sig, du kommer bara bli besviken.
Mm.
Jag tror inte ens det handlar så mycket om det. Mm. Utan det handlar mer att du kommer bli besviken för att oavsett om du lyckas ändra honom eller inte, så kommer inte du finna lycka där ändå.
Nej.
För det kommer ändå vara i dig själv.
Uh-huh.
Att ligga i dig själv. Att du har velat ändra honom för din skull. För att din tillfredsställelse. För att du ska känna dig behövd och viktig.
Mm, precis.
Och det kommer ju ändå få ett slut. Oavsett om han förändras eller inte förändras.
Ja.
Så kommer slutsatsen ändå bli att du inte är hel.
Mm.
Eller du har inget eget syfte.
Nej.
Utan du har lagt det i din i prestation.
Ja, exakt. Och där tror jag är väldigt vanligt bland tjejer. Faktiskt. Ja. Och det är väl där som jag kände väldigt stor skillnad när jag träffade William, min pojkvän nu.
Mm.
Att för tidigare när man har träffat personer så har man blivit jättekär från början. Och är helt galen i personen.
Mm.
Men ju mer man lär känna varandra, desto mindre är man kär.
Mm.
Att det liksom trappas ner hela tiden. Och att man börjar bråka och man börjar få det här. Man är irriterad på varandra, dessa små grejer hela tiden. Mm. Och
men det blir så passionerat i början.
Ja.
Och det är de här topparna och dalarna typ, att man känner sån, ja, men man känner sån åtrå. Men sen så kanske det, som du säger, att det börjar svacka lite och då är man rädd att förlora det. Och när man sen blir sams så är det så mycket känslor att det är väldigt mycket, det är väldigt passionerat.
Ja, jättemycket. Och där har man ju alltid trott att det är så här riktig kärlek. Och man har haft personer som man inte kan släppa. Och man bara, gud, jag bara önskar att jag kunde få tillbaka den personen. Eller önskar. Alltså att man har sån himla dragningskraft till personen och attraktion. Och nu när jag träffade min nuvarande pojkvän William så... för första gången så har jag liksom i början inte varit den här galet kär.
Nej.
Utan där var det liksom i början när jag var lite osäker, men ju mer jag lärde känna William desto mer kär blev jag.
Mm.
Och det känner jag fortfarande för varje dag jag lär känna honom mer och mer, så blir jag bara, alltså, galen. Nej, men
ja.
Då känner jag verkligen att så här, nej, men gud, det är ju det här kärlek verkligen är. Att det är liksom personen i sig som jag älskar och inte den här attraktionen och passionen i början.
Och bekräftelsen.
Och, nej, och den här bilden av kärlek. För oftast är det ju också så här i början när man bara, åh, jag älskar den här personen. Men du känner inte personen. Och man mixar upp det så himla lätt att man tror på något sätt att det ska vara kärlek, för det är det man ser på film.
Mm.
Och det är det folk pratar om. Så för första gången nu så har jag liksom hittat...
Men du har gått åt andra hållet.
Ja, men precis. Och i det så har jag också märkt att han inte har de här problemen som jag har haft med liksom, relationer innan. Att det har varit att jag... behöver liksom fixa dem och att det ska vara, alltså det här att man känner sig behövd, utan det har ju varit tvärtom, att jag bara, men hallå, finns det ingenting jag kan lära honom eller visa honom, behöver han inte min hjälp med någonting, han har ju liksom koll på hela sitt liv.
Mm.
Så, och han behöver inte mig, utan han är med mig för att han vill vara med mig och jag är med honom för att jag vill vara med honom. Och det är där jag började inse att så här, men gud, jag har ju faktiskt själv grejer att ta tag i och jag behöver lägga tid och fokus på mig själv och inte på att fixa någon annan.
Mm, du låter så himla klok nu.
Tack!
Det är inte alls så att hon har fått stöd och råd från omgivning och nära vänner. Och,
nej.
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 Nej, men alltså det jag vill komma fram med detta är ju att så här i efterhand så är det så himla fantastiskt att det verkligen blivit så.
Mm.
Men i det här första skedet där man är och träffar en person där man inte har den här passionen eller när man känner att så här, gud, det kanske saknas någonting, ska det verkligen vara så här? Det är alltså, hela tiden har det ju varit så här, det är jätteenkelt och vi har kul ihop.
Mm.
Men vad är den här
passionen?
Riviga passionen?
Ja.
Och alla andra har ju sagt så här, men vänta lite bara, håll ut. Eller, det är väl jätteskönt att du inte behöver ändra eller hjälpa honom på något sätt.
Ja.
Och där har ju du varit så här, ja, fast det är väl ändå inte det som är grejen. Ja. Men sen någonstans så, när du landade i det och började fokusera på dig själv, så är det som att hela era relation blommade.
Mm. Ja, gud ja. Alltså verkligen, det kan man ju verkligen se nu liksom.
Och också med det, anledningen till att er relation blommade var ju framförallt att du kände dig 100% trygg i att prata med honom om allt.
Ja, ja.
Inklusive gud. Att så här, vad, alltså jag saknar riktning typ i den här relationen.
Alltså jag gillar att du pratar om det här som att det här är du typ. Att du bara så här, och sen så kände du det här. Och sen, varför det blommade var för att du.
Jag bara, nej men alltså jag är ju så involverad i ditt liv. Och du är ju så involverad i mitt liv. Så att det,
ja men alltså vi är ju som ett.
Ja.
Men det är bra att du har koll.
Nej men alltså det är som vän. Alltså,
ja.
Alltså våga säga, vad ska man säga? Det din magkänsla säger till din vän.
Mm.
För ibland så kan man bara så här sitta och hålla med sin kompis när den gör typ alla dumma beslut. Och, typ.
Ja.
Och man bara, ja men om det är din magkänsla så gå på det.
Ja.
Men så känner man själv att bara, fan, alltså jag vill egentligen ge henne raka motsatsen till råd. Men hon kommer inte tycka om det.
Nej.
Men man måste
ibland dem. Måste man göra det. Ja gud, och det, alltså det var ju lite jobbigt ibland att få så här. För att det var ett tag jag var fast besluten om att så här, nej men alltså nu lämnar jag det här för passionen. Att jag kände att det saknades. Och sen så pratade jag ju med honom om det här. Och det är återigen kommunikation. Och jag fick så himla bra respons. Vilket gjorde att jag insåg att så här, okej, nej men han reagerar inte så som alla andra hade reagerat. Eller
gått
så.
I självförsvar.
Nej, utan det är så himla äkta från hans sida. Och bara att så här få prata om det blev så himla, det blev så mycket lättare. Och bara veta att så här, men gud, jag kan verkligen prata med honom om allt. För innan har man ju alltid känt att så här, jag kan inte vara 100% ärlig för att det kommer såra personen. Så jag måste komma med någon ursäkt. Och genom att han bara är så himla öppen och genuin så, och jag känner att jag kan vara ärlig, så gav det jättemycket och gjorde att så här, nej men jag ska nog vara kvar ett tag här. Och sen har ju det bara växt ju mer jag insett att så här, men shit, alltså jag har det så bra med honom. Och därifrån har passionen nu börjat växa och nu har jag sån sjuk passion till honom. Alltså det är ju, det är helt liksom som en helt annan, alltså, ja, relation typ. Och det är för att det verkligen är genuint.
Ja.
Att det är inte någon, det är ingen så här passion som kommer av en låtsasbild jag har på honom. En sån bild som jag vill att han ska vara.
Men du släppte liksom lite den här bilden av vad man har blivit inpräntad av att en relation ska vara.
Ja, precis. Och bara släppt. Alltså jag bara så här, allt behöver inte vara perfekt. Du behöver inte, utan jag vill bara vara ärlig. Och det var jag med han. Och jag var ärlig mot, alltså, vänner, familj. Jag var verkligen så här, nej men jag känner så här. Då känner jag så. Och inte låtsas att så här, oh my god, vi har det så bra. Och det är så här, alltså, utan nej, det var bara så här. Nej, jag vill ha äkta ärlighet. Och bara att jag ska få känna det jag känner. Och genom att jag fick göra det så blev allt så himla genuint och nu känner jag så mycket. Så att, ja, det är jätteviktigt. Och jag tror också, som jag märkte väldigt mycket, hur man kan se om man är i en bra eller dålig relation. Det är lite hur man pratar om sin partner och sin relation. För det har jag märkt väldigt mycket när man har suttit med olika personer och så pratar de Och alltså bara gång på gång om så här, och nu har han gjort så här igen. Och, alltså, och det är bara upprepas hela tiden. Och
att
det
man pratar om sin partner i negativ ton.
Ja, precis. Ton, liksom. Exakt. Och det är så här, och så sitter jag själv där och bara, men gud, alltså, hur orkar man? Jag är så här, ja, alltså, jag har ingenting att säga. Och min pappa har ju varit själv när han har kommit. Han bara, ja, hur är det med kärleken? Jag bara, nej, det är inte som det är. Och han bara, va? Han bara, aha, så det är bara att rulla på. Han bara, det är inte ofta det har hänt. Nej. För att det har alltid varit så att varje gång min pappa har frågat så har det alltid varit så här, bara, nej, men nu var det här igen och jag blev så irriterad för att, alltså det har alltid varit den. Och nu för första gången så bara, nej, alltså ingenting, typ inget nytt. Alltså det är bara...
Men alltså är det inte så skönt att bara så här, jag ska säga, inte snacka skit om sin partner?
Jo.
På samma sätt som att det är liksom... Alltså förödande att snacka skit om sina tjejkompisar. Mm. Alltså det är aldrig kul och man kan inte må bra om att snacka skit om sina tjejkompisar. Nej. På samma sätt, man kan väl inte må bra om man sitter och snackar skit om sin killkompis till sina vänner hela tiden.
Nej.
Killkompis, till pojkvän.
Ja, jag tänkte jag bara, vänta va.
Om man pratar skit om sin pojkvän till sina tjejkompisar.
Mm.
För det första är det inte kul för vännerna att sitta och lyssna på gång på gång på gång på gång när man snackar skit.
Nej.
För det andra är det inte kul för dig för du bara fyller hela dig själv med negativ energi. Precis. Liksom.
Nej, verkligen. Och din partner, hur kul är det att veta att så här, ens partner typ pratar bara dåligt om en. Alltså det, nej, och det märker man så fort.
Mm.
Och jag tror att många är kvar i en relation trots att man inte är bra för varandra. Och att det är bara för att man är rädd för att vara själv eller lämna eller ta tag i sina egna problem. Så att jag tror att så här, fundera lite på hur du pratar om din partner med din omgivning. Och samma sak att så här, hör du någon som pratar också väldigt dåligt om sin partner så kanske man ska slänga in en så här, ja men
hur mår du egentligen
i din relation. Nej men
ja,
faktiskt att man är lite vaken där.
Okej. Lite snack om högt och lågt och psykisk ohälsa och jobbiga relationer och ja men allt sånt. Alla de här faktorerna är ju saker som påverkar oss och påverkar våran hälsa.
Mm.
Alltså så. Så att, men vi tänkte att vi ska typ sammanfatta lite kanske.
Mm.
Eller komma med lite snabba, konkreta tips för hur man får lyckliga relationer.
Mm.
Så, Jacqueline, hur får man lyckliga relationer?
Ett,
kommunikation. Mm.
Det är superviktigt att kunna prata med varandra och den här ärligheten. Att det inte är något sånt där fake som är så här, om jag tror att personen vill att jag ska säga det här. Utan var 100% ärlig och tveka inte på att prata med din partner om allt.
Nej. Och är du mottagaren i sådana här konversationer, gå inte till försvar. För ofta så är ju tankar bara tankar.
Mm.
Och när man får säga någonting eller uttrycka någonting i ord så brukar det oftast vara så att man, alltså, den tappar värde.
Mm.
Eller hur?
Mm,
ofta så bygger man ju upp så mycket i sitt huvud.
Mm.
Och sen när man verkligen bara säger det typ, så är det typ som att så här, aha, var det bara det typ? Eller att det liksom tappar liksom lite i värde.
Det var faktiskt väldigt fint det William sa till mig när jag pratade med honom om det här när vi hade det här snacket. Och att hans respons var liksom att amen, tankar är bara tankar och det är inte alltid att man behöver alltså, handla efter dem. Och att det får en att alltså förminska sina tankar lite för att det är så lätt att man förstorar sina tankar så jäkla mycket när man är själv i dem. Och att bara få ner de här tankarna lite att så här, men gud, det här är tankar. Alltså jättesvårt.
Ja, samma jag och William. Nej, och är det så att man också då mår psykiskt dåligt eller är deprimerad eller har märker en skillnad i ens partner eller kompis. Att man vågar fråga igen med det här kommunicera. Fråga hur du faktiskt mår egentligen. Och mår du dåligt, ja, men våga prata med din partner om att du mår dåligt. Och våga be om hjälp.
Mm.
En annan som jag har tänkt på är för lyckliga relationer och för att man också ska bli lyckligare psykiskt är positiv förstärkning.
Mm.
Att man ska förstärka både i sitt huvud och i form av ord det som faktiskt är positivt med ens vänner, relation, ens relationer i allmänhet. Att man inte sitter och snackar skit om alla utan lyfter det som man faktiskt är bra.
Mm.
För en gång vi är programmerade till att se faror och negativitet i form av överlevnad, så det kommer inte naturligt för oss att se det positiva.
Nej.
I våra relationer och i vårt liv. Så det är någonting vi måste träna på. Precis som fysisk aktivitet så måste vi träna på att också den psykiska aktiviteten i hjärnan, var vi riktar den.
Precis. Och där finns det ju jättebra också, som vi har sagt flera gånger innan, med tacksamhet.
Ja, nu säger hon det.
Ja. Att skriva ner vad du är tacksam över. Det går ju lite hand i hand med det här med positivt tänkande. Men en väldigt bra övning som jag älskar att göra och som jag tycker fungerar väldigt bra. Att skriva ner alltså typ 10 grejer om sin partner eller vän eller vad det är för relation som man är tacksam över.
Och också våga fråga din partner eller kompis varför jag är en så himla bra vän.
Ja.
Eller varför är du tillsammans med mig?
Mm.
Alltså det kan ju vara det finaste typ, när någon bara så här börjar prata om varför man är med varandra liksom.
Men det är ju väldigt viktigt.
Och vice versa.
Ja, det är ju viktigt i en relation att man får återigen bekräftelsen. Fast på rätt sätt.
Precis.
Så att, och det är ju bara fint att kunna sitta och säga till varandra varför man älskar varandra så mycket. Så mer av det.
Var lite sådär kärleksfullt äckliga.
Ja, det älskar jag.
Det gör du.
Ja. Och jag har faktiskt en till som jag tänkte att jag skulle göra med William. Jag lyssnade på Framgångspodden i bilen på väg hit. Och det senaste avsnittet med, nu kommer jag inte ens ihåg vad hon heter. Men det är om Pussy Power och lite så här grymt bra grejer i alla fall.
Okay.
Och där tar hon upp en övning hon och hennes man brukar göra en gång i veckan när de sitter och de gör så här eye gazing, tror jag det heter. Man sitter och kollar varandra i ögonen 5 minuter.
Åh, det här låter jättesleazy.
Ja, du tycker att det här är jobbigt. För att alltså det som händer, det är ju att man verkligen man ser ju verkligen in i varandra. Man får ju så himla mycket bekräftat att så här, bara genom en blick att man kollar på varandra.
Ja, alltså eye gazing översatt är typ kolla in i varandras ögon. Eller?
Jag vet inte vad, men det man gör är i alla fall att man kollar in i ögonen. Jag vet inte vad liksom.
Eye, ögon.
Eye gazing.
Gazing, typ. Eye, look. Ja, ögon. Men, glaserande. Jag vet inte.
I don't know. It doesn't matter. Men det är i alla fall. Det är väldigt många som börjar så här, gråta när man kollar varandra i ögonen.
Oj.
Ja, det ska tydligen vara väldigt mäktigt. Så det ska jag faktiskt testa med William och göra det en gång i veckan, om han då vill. Vilket jag hoppas.
Annars gör du och jag.
Annars, det. Ja, precis. Och efter det, att man frågar partnern. Nu testar jag det på dig, för att det gjorde de på den. Det här är skitkul.
Nu kollar jag in i dina ögon då.
Nej, det behöver du inte göra nu. Men för nu är det här efter man har kollat varandra i ögonen.
Okay.
Vad vill du?
Vad jag vill?
Ja. Bara så här första.
Var glad.
Vad vill du?
Må bra.
Vad vill du?
Var stark.
Vad vill du? vilken blick jag fick.
Ja.
Wow.
Ja. Jag vet inte.
Vad vill du?
Nå ut till människor.
Vad vill du?
Få människor att må bra.
Kolla, och så ska man sitta så i 5 minuter, vilket är skitjobbigt. Precis.
Ja.
Och då får man upp väldigt mycket, nu låter det som att jag har testat det här, men nu pratar jag så som hon pratar. Då kan man upptäcka väldigt mycket som man kanske inte har trott att man har velat innan. Alltså så här, jag vill bli skådespelare. Alltså man bara säger det, och till slut, eftersom man sitter 5 minuter, så bara säger man någonting utan att hinna tänka, och så kommer någonting ut som man är så här, oj.
Hon tog hur mår du? Fråga 3 gånger. Precis. Till nästa nivå. Exakt.
Men alltså, men så bra. Så det här ska jag testa med William, de 2 grejerna. Och då sitter man ju 5 minuter och så byter man. Så att den andra personen frågar sen. Och jag tyckte det lät så bra. För att bara så här få komma varandra närmare och få den här kommunikationen återigen. Och få veta vad, så här, men vad vill min partner? För att det kanske är så mycket i relationen som den andra kanske inte får sagt. För att man aldrig stannar upp och frågar varandra. Både så här med hur mår du eller vad vill du?
Och eller stannar upp och tänker vad man vill.
Precis. För att genom det så kan man ju verkligen höja varandra. Och så här, aha, men vill du det? Men det kan ju vi lösa på något sätt. Alltså man bara får så här bli sedd. Och det tror jag är så viktigt. Så att lyssna på det poddavsnittet. Det är någonting Pussy Power framgångspodden. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Typ Johanna kanske? Nej, vänta. Men jättebra. Så att den övningen ska jag testa. Och det kan du också testa, Sandra.
Ja.
Kanske gör det.
Jo, men det ska jag testa. Och som sista punkt på den är väl egentligen att jobba på relationer. Alltså alla relationer.
Ja.
Det är, ofta så kanske man bara lägger energi på ens partner. Mm. Alltså det är ju lika viktigt att man gör det i vänskapsrelationer.
Precis.
Att man frågar dem hur de mår. Pratar om vad man förväntar sig av varandra. Vad man behöver av varandra för att må bra. Och likvärdigt då.
Och att lyssna. Det är så viktigt. För vi är så bra på att prata.
Tala för dig själv.
Nej, men det är verkligen jätteviktigt.
Ja, nej, men det är det.
För att oftast när någon annan säger någonting så sitter man och tänker okej, men vad, men det här vill jag ha sagt. Eller nu kommer hon in på det, då vill jag säga det här. Så man sitter bara och tänker på vad man själv ska säga och inte lyssna på vad personen säger. Så att det är också jätteviktigt att lyssna.
Och avslutningsvis, alltså så här med att saker och ting tar tid. Att saker och ting händer inte bara över natt.
Nej.
Det är ju du ett levande exempel på med din relation. Vänskapsrelationer händer inte bara över natt.
Nej.
Igen, alltså man måste jobba på det.
Ja.
Och jag skulle faktiskt på med det avsluta. Jag såg ett, vet du, ett quote på Instagram idag. Jag tänkte att jag skulle avsluta med det.
Låt oss höra.
Det är ganska långt.
Ja, men jag kör.
Nej, men så här. It takes years to learn the difference between who to let go and who to be patient with. The same way it takes years to know what you deserve and what you don't. So hang in there. Growth and experience come with time. Alltså, som vi har pratat om här i början. Det är jättesvårt att veta vem man ska hjälpa och vad man ska bryta. Vad är gränsen, alltså, vad ska man säga, gränsen med ens egna hälsa, vad den går och hur mycket man kan pusha den och sådär. Alltså, det var verkligen så här, det sammanfattade hela allt.
Det var så bra. Och med det avslutar vi för
den här veckan. Ja, idag.
Ja.
Ja. All kärlek till er. Och är det så att ni tycker om våran podd så dela gärna den ut till andra ni känner, antingen via sociala medier eller prata om den så att vi kan nå ut till ännu fler.
Precis.
Ta hand om er så hörs vi i nästa vecka.
Puss.